Men det är ändå inte det som är grejen, utan grejen är ju hur kan vi vara med och skapa en hållbar utveckling snarare än att vara helt hållbara från början. Det är skillnaden helt enkelt mellan att vara helt hållbar eller att delta i en hållbar utveckling. Och vi är definitivt inte helt hållbara.
Folk tycker att det är jäkligt svårt att bedöma vilka produkter och företag som är hållbara. Det kanske inte kommer som någon jättechock, men nu har vi det i alla fall svart på vitt.
Ja, precis. Och det är ju då den färska skandinaviska studien An Unpopular Truth som är gjord av den danska designbyrån Everland som visar det här. 52% av de skandinaviska konsumenterna som har svarat på den här undersökningen tycker att det är ett problem. De är helt enkelt förvirrade.
Otroligt förvirrande. Ja. Och det här resultatet blir lite extra intressant mot bakgrund av att EU-kommissionen för någon månad sedan presenterade sin genomgång av 344 miljöpåståenden. Då står det nämligen klart att nära hälften av alla de här saknar täckning. De är antingen överdrivna, vilseledande eller vaga.
Företagen fälls för vilseledande marknadsföring och konsumenterna förstår inte hur de ska göra en värdering. Det är inte så jättekonstigt att vi konsumenter, som jag räknar mig till här, är förvirrade egentligen.
Nej, verkligen inte. Men om man ska ta marknadsförarna lite i försvar då, så är det ju knappast en superlätt uppgift att göra om den här ofta komplexa faktan som finns på hållbarhetsområdet till lättsmält och charmig kommunikation utan klavertramp. Det har ju, som du säger, blivit en hel del fällningar i reklamombudsmannen under det senaste året. 12 fällningar och även 10 tillsynsärenden i KO. Och även om inte det låter supermycket så är det väldigt stora varumärken det rör sig om. Vi har till exempel SAS, Kronfågel och Riksbyggen.
Ja, och det här visar ju hur svår balansgång det här faktiskt är. Det är inte speciellt förvånande med tanke på hur otroligt hett hållbarhetstemat fortfarande är inom reklam och marknadsföring. Alla försöker ju äga den här frågan på det ena eller andra sättet.
Ja, men precis. Och vi på Resumé har ju återkommande under åren granskat företagens hållbarhetskommunikation. Men då pratar ju vi oftast med just marknadsförarna om de här utmaningarna. Och den här gången ville vi vända på steken och lyssna på vad hållbarhetscheferna säger istället.
Och i den enkät med 21 hållbarhetschefer som vi genomförde i förra veckan vittnar många om att det lätt uppstår en krock mellan marknadschefen och hållbarhetschefen. Och den krocken ska vi prata om här idag.
Ja, och ni lyssnar såklart på Insiktspodden och jag heter Amanda Törner.
Och jag heter Jasmine Winberg och ni är varmt välkomna hit.
Ett varumärke som ofta kommer upp när hållbarhetskommunikation står på agendan är såklart Max Burgare. Det är ett företag som tidigt stack ut hakan på hållbarhetsområdet när de slog fast varje tugga hjälper till att förbättra jordens klimat. Just den sägningen ledde till en fällning i RO, men har även hyllats av experter som menar att det bara är bra att företag vågar gå ut hårt i sin hållbarhetskommunikation.
För att prata mer om det här idag så har vi bjudit in Kai Törö, hållbarhetschef på Max Burgare. Varmt välkommen hit till podden.
Tack så mycket.
Hur mår du?
Jag mår bra. Det är hopp om livet tycker jag. Det är lite vår på gång och så.
Snöstorm nu utanför.
Ja, det blir snöstorm precis nu.
Ja, men titta. Nu när vi pratar om det.
Nu är det alltid.
Jag hörde att det snöade i Umeå tidigare idag, men det rör sig väl norrifrån då kanske.
Ja, exakt.
Ja, då blir det deppigt igen.
Ja, precis. Man kan aldrig få bli glad den här tiden på året. Men vi tänkte börja med att fråga, för ni tog ju bort ordet ham, eller hur, ur ordet burgare. När ni gjorde det, var det för att ni ville att ert namn skulle rimma lite bättre med er gröna profil?
Absolut. Det var efter ganska många år av att jobba med klimatfrågan som vi insåg att nötköttet är en klimatvärsting. Det sa vi redan 2008, men 2017 när vi bytte namnet så kände vi att nu har vi börjat hitta formen lite grann för hur det här går till. Så att det var väl både ett tecken på självförtroende och ett tecken på att vara tydliga med för oss själva, inte minst vilka vi är. Men också ett tecken på att vi går internationellt. Så vi heter ju Max Burgers.
Just det.
På engelska. Och vi finns ju i Sverige, Norge, Danmark, Polen och till och med Egypten idag.
Oh,
så
Egypten.
Att det är också den här resan. Men idag så vet vi i varje fall att det går att servera jättegoda burgare mellan två bröd som har en låg klimatpåverkan. Så vi är liksom inte i den klassiska hamburgaren längre, vi är i burgaren helt enkelt.
Jag blev bara jättenyfiken på just Egypten, men hur kommer det sig? Lite udda i samlingen.
Ja, verkligen.
Ja, jag ska inte säga att det är det mest strategiska beslutet vi har tagit på det viset. Att låt oss jobba i närområdet och få till de bästa logistiska lösningarna. Men däremot så var det en familj som äger franchiseverksamhet i Kairo och som frågade våran familj, alltså familjen Bergfors som äger och driver Max, skulle vi kunna hitta ett samarbete. Så det är väl lika mycket ett arbete från familj till familj som en sorts testverksamhet. Vi behöver ändå lära oss hur vi ska komma in på nya marknader. I Sverige är vi ju stora, vi är ju näst störst idag bland burgarkedjorna. Men i de andra marknaderna så är vi fortfarande väldigt, väldigt små.
Ja, men spännande att se hur det blir. Mm. Vi har pratat lite här inledningsvis då i podden om den här enkäten som vi gjorde med ett antal hållbarhetschefer, bland annat dig då. Där många av er vittnade om att det lätt skär sig lite mellan marknadschefens och hållbarhetschefens uppdrag. Och här vill då marknadschefen förenkla och locka medan hållbarhetschefer snarare vill nyansera, vara transparenta och presentera fakta. Upplever du en sån här clash och hur ser du på den?
Absolut, jag upplever den inte så mycket på Max idag ska jag säga. Om vi bara backar till Max 2008 så sa den dåvarande marknadschefen och pekade med händerna först en bild långt ut till vänster. Här borta är hållbarhet, här borta med höger hand långt bort är varumärket Max. Jag tror att det blev svårt att få de här att gå ihop.
Oj.
Han heter Anders Forsten, var jätteduktig och han har sagt efteråt att ja, men titta, där var ett tillfälle jag inte hade rätt. Det tyckte jag var alldeles lysande av honom. Så att han var ändå med och skapade det här, den här möjliga ingången. För det är inte självklart att en burgarkedja ska kunna ha den här typen av ingång till ämnet, klimatfråga och annat. Men jag har ju också, innan jag började på Max, har jag jobbat med kanske 100 företag och organisationer innan, ofta som rådgivare. Och det är ju otroligt klassiskt att hållbarhetschefen och marknadschefen, det blir inget riktigt bra handslag där. Båda kanske försöker värna om sin egen budget och de förstår inte varandra riktigt. Och jag tror att det är just när de kan prata ihop sig, det är då det blir lite magi.
Men tycker du att man har kommit någon bit på vägen för att komma till rätta med den clashen då idag?
Jag tycker det. Det är inte så att majoriteten av företag har fattat det här. Men vissa företag har ju hittat väldigt bra lösningar på det här. Jag tycker faktiskt att Coop i Sverige har lyckats väldigt bra för att vara liksom ett standardföretag. Alltså inte ett företag som är fött för att vara hållbart på något vis, utan som har utvecklat sig dit och år efter år hittat någon sorts uthållighet och ton och försöker vara relevant. Och de vinner ju ofta svenska folkets röst med vilka som är grönast, utan att slå sig för bröstet allt för mycket. Ännu mer inspirerad är väl jag kanske och vi på Max av Tesla, där Tesla kommer med en helt ny produkt som är till för att vara en lösning på klimatfrågan och säger, vet ni vad, den här produkten, den är bättre på alla sätt. Inte bara klimatmässigt. Den kommer att kosta mindre i längden för att du inte behöver köpa bensin. Där finns det väldigt mycket spänning. När du inte behöver kompromissa mellan hållbarhet och gästnöjdhet. Även för de gäster eller kunder då, som inte är hållbarhetsmedvetna. Så det tycker jag är väldigt spännande. Det är det vi håller på med. Vi är på ett vis en sorts börjar Tesla, hoppas vi själva. För att för när vi tittar på svenska folket, vad de tycker i olika frågor, då är det bara Tesla som är mer branschledare än Max i sin bransch med bilar. Men Max är en stor ledare i sin bransch, snabbmat.
Men hur ser du på liksom utmaningen för Max räkning? För ni har ju ändå legat liksom... Ja, men först kan man väl säga bland liksom snabbmatskedjorna i Sverige. Hur ser du på den här utmaningen att just kommunicera tydligt och liksom clashigt, om jag får uttrycka mig så, med, men ändå då med substans och balans på något sätt?
Ja, det är ju oerhört svårt. Om jag tänker mig att avsändaren har rätt, ja, men då är det ju lätt. Men om det är mottagaren som bestämmer om budskapet är rätt eller inte, då är det ju alltid svårare. Och det är ju så det är. Det är kommunikation på mottagarens villkor. Och ibland är det så att vi vet om att vi har underbyggt det här extremt bra, men inte ens alla hållbarhetsproffs har fattat den här grejen än. Kanske vi behöver utbilda eller någonting annat. Eller så har vi fel. Det går ju också att ha det. Man kan ha olika synsätt på saker och ting. Generellt sett så ska jag säga att svenska folket uppskattar jättemycket det vi gör inom hållbarhet. Det bidrar till våra affärer. Men om man ska vara marknadsförare så är frågan hur mycket bidrar det till affärerna då? Och då skulle jag säga att om det ger oss ett prispremium på mellan 1-5% och ett volympremium på mellan 1-5% så är jag jättenöjd. Alltså det är inte den stora affären för företaget, men det är fortfarande någonting som verkligen stärker framgången för organisationen. Och det är också på marginalen. Så på det viset funkar det, men det funkar inte mot alla hållbarhetsproffs och ännu mer hållbarhetsamatörer. För alla har åsikter om i det här området. Och jag själv har ju hållit på med hållbarhetskommunikation sedan 1996. Mm. Och skulle kalla mig själv för miljömupp. En av de sakerna som jag ser att vi miljömuppar håller på med väldigt mycket, det är att hela tiden försöka punktera andras resonemang. Det är liksom som en forskare nästan, så att jag kan mötas av den här typen av resonemang. Jaha, du jobbar på en burgarkedja. Vad gör ni för hållbarhet? Ja, men vi har faktiskt det bredaste utbudet av gröna burgare. Är det vegansk då? Ja, vi har veganskt. Jaha, men har ni veganskt och ekologiskt? Ja, vi har en av burgarna med ekologisk patty, själva biffen, och de andra är inte det. Jaha, men är den nanopartikelfri då? Vi har ingen koll på den frågan. Och jag visste det. Att det är den här ständiga önskan att, liksom, att vara på väg mot det bästa. Och det är en jättebra önskan att den här hållbarhetsproffsen liksom försöker hålla koll på den delen. Mm. Men det perfekta eller det bästa får inte bli det godas fiende. Utan vi måste hela tiden som företag, som marknadsförare och även som hållbarhetschefer våga prova på att göra nya saker. Och när man gör nya saker, då är det innovation. Och då är man inte klar, då håller man på och testar. Mm. Men jag tycker att det är det som är det absolut största ansvaret för olika företag. Att försöka, att åtminstone försöka göra någonting annorlunda.
Men är inte lite av er strategi också att era liksom uttalanden och kampanjer och så vidare ska väcka lite debatt?
Jag skulle inte säga att det är våran strategi. Däremot så är det en ganska modig organisation. Det är ett familjeägt företag och då säger de, vi behöver prova i varje fall. Vi får prova, vi får se vad som händer. Så jag skulle säga att lite av kulturen hos oss blir nog snarare som på ett IT-företag. Alltså fail fast. Mm. Låt oss prova på och se vad som händer. Vi måste ju ändå göra någonting. För de som har jobbat mycket med strategier inom företag vet ju att det är lätt att strategierna bara växer och växer och växer. Och sen blir det inte så mycket verkstad. Och på Max så brukar vi försöka implementera och så lär vi oss av det och så blir vi klokare och så tar vi nästa steg. Till exempel så satt vi i världens första klimatmärkta meny 2008. Och då var det en hel del personer som också var kritiska. Och så tystnade den kritiken. Och idag så är det väldigt många företag runt om jordklotet som försöker sätta klimatsiffror på sina produkter för att göra det i försäljningen. Och då har vi redan kommit ett steg vidare. För vi ser att den typen av märkning driver inte beteendeförändringarna lika mycket som smaken gör. Så därför jobbar vi inte lika mycket med den här typen av rationella klimatsiffror idag. Även om det finns hos oss. Utan vi jobbar mer med, här har du den goda veganska burgaren rakt upp i ditt ansikte precis när du ska välja. Det tillåter oss att vara på en lite snabbare läroresa än de som är mer försiktiga.
Ja, men och när det kommer till just marknadsföringen då så är det ju många som menar där också att det är bra att våga sticka ut hakan och slå lite på stora trumman och sådär. Och det har ju ni som sagt varit bra på. Det är också lett till en fällning i RO för det här uttrycket, om jag minns rätt nu, varje tugga hjälper till att förbättra jordens klimat. Nu är ju det här några år sedan, men hur ser du på det här idag? Gjorde ni rätt eller fel som uttryckte er så ur ditt perspektiv som hållbarhetschef?
jag var ju högst involverad i att sätta det där då, och jag tycker nog att vi gjorde rätt trots allt. Jag förstår att det kan bero på lite grann vilket perspektiv man lägger på det här. Och jag vet också att RO inte var så självklart för dem att det skulle bli fält heller.
Mm-hmm.
Vi var tvungna att prova i varje fall och se var det var någonstans. Även om, så vi har ju ändrat den kommunikationen. Vi har rättat oss och sagt, ja men vi förstår. Det låter som att vi är klara och allting blir bättre bara ju mer man äter. Vi har fattat att det är inte riktigt så vi menar. Men vi menar förstås att varje tugga faktiskt suger ner mer koldioxid från atmosfären än vad den släpper ut. Och det är svårt. Vi hade ingen att härma, vi fick prova oss fram.
Men är det så att det faktiskt suger upp mer idag än vad det släpper ut, eller är det liksom en framtidsberäkning?
Det är två olika enheter man behöver hålla koll på för att förstå det här. Det ena är halterna i atmosfären, och där finns det en tidsförskjutning då, så att utsläppen, de har skett tidigare innan burgaren äts så att säga, och det som fångas, det fångas ju efteråt. Man planterar träd och så växer de. Så på det viset så finns det kanske uppåt 20 år eftersläpning, eftersom träden har gjort färdigt sitt jobb efter 20 år när de har växt. Men utsläppens klimatpåverkan, den räknas ju på 100 år. Så det är inte så att bara för att det finns koldioxid i luften så har jorden blivit varmare. Utan man räknar på vilken effekt det har på 100 år. Och på det viset kan man säga att det är först efter 100 år som utsläppen har gjort klart sitt jobb med att värma upp jordklotet. Så på det viset så är det ändå så att träden gör klart sitt jobb 80 år före utsläppen gör klart sitt jobb. Den som behöver driva förändring behöver ju ha massor av svar på alla den här typen av frågor. Det är komplext att kommunicera om, det är den första och säga ja till.
Någonting som vi funderat kring är ju det här just med fakta på det här området. Hur det verkar vara så komplext och lite flytande nästan. Och det ändras ju ibland vad som är fakta. Så vi har ju ett exempel som är SJ. De gjorde en uträkning då av hur tågresor motsvarade flygresor i koldioxidutsläpp. Och de sa ju först då att för varje flygresa kan man göra 40 000 tågresor. Och det här var baserat på SAS-kalkylator. Och när de ändrade sina uträkningar så fick ju då SJ justera sitt påstående till 25 000 tågresor istället. Och så fälldes de då för att vara vilseledande. Hur ser du på, mot bakgrund av det här exemplet, hur ser du på den här utmaningen, just att fakta, vad som är fakta, ändras ibland?
Ja, men, och det gör den ju på ett vis för varje år. Så att forskarna säger att nej, men nu är omräkningsvärdet för metan i atmosfären, nu är det 35 istället för 27. Och sen ändras massor av fakta. En definition på hållbarhet som jag tycker mycket om är dialog. Ordet dialog. Alltså det är en dialog mellan intressen, det är dialog mellan aktörer. Så att vi behöver få till det här samtalet i samhället som i sig kommer att göra att vi förstår mer vad hållbarhet är och kan vara. För det är ändå så att ingen vet hur det hållbara samhället ser ut. Där är vi idag, utan vi får ju experimentera oss framåt. Men våran linje på Max, det är ju att faktiskt försöka ändå jobba med på just det här området med livrem och hängslen och silvertejp. Så vi följer de internationella standarderna. Jag kan prata standarder länge. Ni ska slippa det.
Ja, förlåt, det är säkert jätteintressant.
Men det är faktiskt sånt man behöver hålla koll på. Och det är en jättestor skillnad på hur man hanterar dem. Så bara att vi på Max mäter hela värdekedjan, det är en väldigt stor skillnad jämfört med vissa företag mäter sina egna utsläpp, kallas det för. Hela värdekedjan är då allting från lantbrukarens jord till gästens bord och gästens resa till och från restaurang. På fackspråk scope 1, 2, 3. Men många räknar bara på scope 1 och scope 2. Det vill säga det som man själv äger. För oss hade det blivit köldmedium och restauranger och kanske tjänstebilar. Och den energi man köper, fjärrvärme, el och så vidare. Och för oss låg det då 2018 0,9% av våra utsläpp låg i scope 1 och scope 2. Och 99,1% i scope 3. Så om man då jämför ett företag som säger vi minskade 50% av våra utsläpp i scope 1 och scope 2. Jaha, så 50% av 0,9%. Ja, fast Max minskar, vi har minskat våra utsläpp med 22% i hela värdekedjan mellan 2013 och 2019. Hur många procent av scope 1 och scope 2 blir det då? Ja, det blir flera tusen procent. Så eftersom de flesta utsläppen i scope 3 och värdekedjan är så. Så. Och det här är ju otroligt komplext även för många hållbarhetsproffs. Om vi bara går 5 år tillbaka i tiden, kanske det fanns 5 företag i Sverige som räknade på hela värdekedjan. Jag skulle gissa att vi är uppe i 20 företag som gör det i Sverige idag. För att det är svårt att mäta. Vem kan få prata om sina klimatutsläpp? Om vi menar olika saker med klimatutsläppen.
Det låter som det kan vara ganska enkelt att siffertrixa också.
Det kan det säkert vara.
Hur gör ni era etiska övervägningar när det kommer till då hur ni pratar om era hållbarhetsinitiativ? Visste ni då till exempel att liksom klimatpositiv begreppet skulle bli kritiserat på förhand?
Jag visste att det nog inte skulle gå helt utan diskussion. Så återigen den här dialogen. Och visst har det blivit kritiserat. Vi blir ju kritiserade för vårt klimatarbete oavsett om det är klimatpositivt eller annat. Om jag ska vara riktigt hård så skulle jag nog säga att jag anar att en del av kritiken från vänster sida handlar om att man egentligen inte vill att företag ska vara med och lösa klimatfrågan. För om de gör det så är inte deras politiska åskådning riktigt korrekt. Men vi har också motstånd ganska långt från höger ibland. Om det finns en klimatfråga att lösa, då är inte deras antagande om att man ska stänga gränserna och klara sig själv heller riktigt rätt. Så det är många saker som spelar in här som liksom ligger under ytan. För mig hade det varit jätteskönt på något vis om någon annan definierade klimatpositiv. Då hade vi sluppit. Men det är ändå så att vi kan inte klara av klimatfrågan utan produkter som suger ner mer koldioxid från atmosfären än vad de släpper ut. Det är samma förändringsteori som FN:s klimatpanel har. 2050 ska hela världen bli klimatpositiv. Och då tänkte vi, kan vi inte börja redan idag? Och vi har fått pris av FN:s klimatexperter för just det här begreppet, för klimatpositivt. Och de ser det som ett skalbart exempel. Det är där vi är just nu. Och jag kan inte säga att våran definition av klimatpositiv är den slutgiltiga och någon perfekt på något vis. Men det jag är fullständigt övertygad om är att vi kan inte nöja oss med att bara hålla på och jobba på att minska utsläppen eller sträva efter en klimatneutral värld. För vi har redan släppt upp så mycket koldioxid i atmosfären att det inte räcker med att bara minska utsläppen. Så vi måste ändå in i det här området. Och då börjar vi använda ord som folk inte känner igen. Och då blir det extra komplicerat. Hur ska vi då prata om det här? Hela bevisbördan ligger ju på oss. För att skapa en ny jord så behöver vi nya ord. Så vi måste också prova på och se om vi ändå kan göra en skillnad. Så har resonemanget gått.
Men vi pratade det här inledningsvis om den här nya studien då som har kommit om, som visar då att skandinaviska konsumenter tycker att det är väldigt svårt att liksom avgöra vad som är hållbara initiativ och inte. Mm. Kan inte den här begreppsfloran som vuxit fram vara ett problem på det sättet? Att det skapar förvirring? Jag tänker, vi har klimatpositiv, conscious, klimatneutral, hållbar, grön. Hur ser du på den här floran av begrepp och liksom konsumenternas möjligheter att förstå vad som är vad här?
Ja, det beror lite grann på vilken värld vi tänker oss att vi kommer in i. Vem är det som ska sätta begreppen igen? Det är ju så att myndigheterna har ju valt linjen att de ger sig på sånt som inte funkar i kommunikationen. Men de berättar inte vad som funkar riktigt och vad som är tillåtet. Så att det är en eftersläpning hela tiden med de begrepp som vi behöver för att klara av hållbarhet. Så jag ser ändå en väldigt stor nytta med att företagen försöker hitta den här typen av ord. Och jag förstår att det är väldigt svårt för konsumenter att ta till sig alla de här. Inte ens jag som har jobbat länge med de här frågorna känner mig säker när jag går i affären. Hur ska jag göra på olika sätt? Jag tror att alternativet, att vi inte börjar använda nya ord, att vi inte börjar göra nya saker, att vi inte försöker sälja annorlunda produkter, det är i varje fall det sämsta alternativet.
Skulle man inte kunna som företag då så här visa sin riktning eller sin vilja som, och använda då ord kanske som klimatengagerad, klimatambitiös eller klimatprogressiv till exempel? Det är ju mindre svartvitt och det visar ju ändå på liksom vad man försöker åstadkomma.
Det kan man göra. Så det är många som har skrivit klimatsmart och en del skriver klimatvänlig och miljövänlig och så vidare. de här begreppen blir så urvattnade så de betyder ingenting. Och det som är det fina med till exempel klimatneutral, om man följer standarden ISO 14-21 för klimatneutral, är ändå att det är definierat vad som anges. Och med klimatpositiv så bygger vi på den standarden, vi går längre än den och vi anger kriterierna också då på webbplatsen cliphop.org. Där 8 andra företag också har registrerat och säger men det här är det vi menar med klimatpositiv. Så väldigt tydliga kriterier, det går att utvärdera om man är det eller inte. Men termer som klimatengagerar och klimatsmart och sånt där, de låter ju sköna, men hur ska jag som företag kunna visa att vi är det?
Mm.
Så jag tycker att det är oerhört viktigt att kunna visa på fakta och kriterier och annat när man kommer med budskap i det här området. Så att allting inte bara blir fluff och rinner ut.
Men vad skulle vara ditt råd? Du sa ju här att det är svårt till och med för dig som är expert på hållbarhet att göra avväganden vad som är hållbart och inte. Vad skulle vara ditt råd till en konsument som är förvirrad? Måste man lusläsa hållbarhetsrapporter för att kunna göra bra val?
Det tror jag inte. Och sen beror det på vilket engagemang man har. Men om vi bara tar kring mat och håller sig där så kan man säga ät inte så mycket. Men om du äter, vilket du ska göra förstås, ät mycket grönt. Då har du bara 2 linjer där som enligt läkarna ska vara bättre för din hälsa och som ska ha en betydligt lägre klimatpåverkan. I det fallet så går det ju ändå att hitta ganska tydliga tumregler. Sen kommer du ändå hitta någon sorts influgen jordgubbe som du inte behöver med väldigt hög klimatpåverkan och kanske någon väldigt ansvarsfullt viltkött på något vis som ändå har haft någon typ av nytta i landskapet eller sådär. Eller vildsvin som man tycker att man behöver skjuta av ändå för jordbrukets skull eller någonting. Det är inte svart och vitt och det är därför jag också tror på det här begreppet dialog, att vi är egentligen på en väldigt stor läroresa allihopa för att skapa det där samhället som vi inte har idag.
Givet det här du säger nu då, alltså hur ser du liksom på att om ni menar allvar på riktigt så kanske ni borde slopa köttet helt och hållet?
Ja, jag har fått den frågan ganska många gånger. Då kan man börja fundera på vad målet är här. Målet är en hållbar utveckling. Klimatfrågan är en del av det, det är inte hela frågan. Eftersom vi på Max inte sitter och förstår hela världen eller så får vi ju lyssna på experter och andra. Och då kan vi ju se i till exempel i Lancet-studien som Stockholm Resilience Center och andra har varit involverade i att ja, men kanske 100 gram nötkött i veckan, det kanske ryms inom klimatets gränser, inom hälsans gränser. Det gör att lantbruket kan få ändå någon sorts cirkularitet på gården med gödningsämnen och annat. Och vad är 100 gram i veckan? Ja, men kanske äter vi ett halvt kilo i Sverige per invånare, så då måste vi minska med 80%. Om man inte är amerikan, då kanske man behöver minska med 90%. Om det köttet då dessutom är allt oftare från frigående djur som har haft ett bra liv och som kanske tillför någon typ av ekosystemtjänster när de går ute. Ja, men då finns det en plats för nötkött. Det är den ena liksom om samhällets behov som vi måste hålla koll på hela tiden. Och den andra är ju vår egen organisations behov. Och det är ju att faktiskt ha en ekonomisk framgång. Så om vi växer 200 gånger i storlek så är vi fortfarande inte lika stora som McDonald's. Så det största vi kan göra är att inspirera fler till att göra mer. Och om vi då skulle hitta fram till en affärsmodell som på vissa sätt kändes extremt, skulle vi inte ha någon klimatpåverkan, ja, men då la vi ner hela verksamheten förstås. Men det är ändå inte det som är grejen, utan grejen är ju hur kan vi vara med och skapa en hållbar utveckling snarare än att vara helt hållbara från början.
Mm.
Så det är skillnaden helt enkelt mellan att vara helt hållbar eller att delta i en hållbar utveckling.
Mm.
Och vi är definitivt inte helt hållbara. Mm. Så är det något ord jag skulle vilja sorterades bort lite ifrån språket så är det våra hållbara produkter eller vi är hållbara eller någonting sånt. Så den typen av kommunikation, om det någonsin har setts ifrån Max, så har det bara varit ett klantigt missförstånd.
Du var ju inne här på innan att vi är på en ständig läroresa här. Och nu har det ju varit några år med väldigt starkt fokus på just hållbarhetstemat inom marknadsföring. Kan du se någonting som reklambranschen har lärt sig hittills vad gäller hållbarhet och hur man ska kommunicera om det på ett framgångsrikt sätt?
Jag är så glad för det. Jag var med och startade byrån Futerra här i Sverige. Mm. Som jag håller på med hållbarhetskommunikation väldigt mycket och duktiga på det. Vi vill ju starta för att se till att hållbarhet kom in i den här branschen. Och det har den gjort på ett helt annat sätt än för 10 år sedan. Så idag har vi mycket fler reklamare och marknadsförare som är duktiga på det hela. Och jag tycker att de ganska ofta blir lite kritiska nu. De ser själva när uppdragsgivaren försöker koka soppa på en spik och när de faktiskt har ett hållbarhetsbudskap i sig. När det faktiskt finns resultat och annat. Det är det som jag tycker att reklamare ska fokusera på. Finns det egentligen någonting att berätta? Vad är det i sådana fall? Här finns det en liten mellanväg som ganska många organisationer använder som jag tror är väldigt effektiv i kommunikationen men som jag ändå inte riktigt gillar. Och det är att prata om sina mål. Följ med oss på väg till det hållbara samhället eller koldioxidfria samhället eller så. Det är på ett vis ingenting man riktigt kan klanka ner på, precis som klimatsmart eller så. Det blir liksom lite ospecifikt och det är också härligt med ambitionerna man ser dem. Jag tycker att kommunikationen blir mycket starkare om det finns något resultat att prata om. Vad har du för bevis på att det här är bättre? Och det tycker jag att fler reklamare börjar förstå. Jag har hört om reklamare nu de sista 5 åren som bara har sagt stopp också till uppdragsgivarna. Vi vill inte göra det här, vi tycker inte att det känns rätt. Så jag upplever ändå att det finns mer och mer signaler om självsanering.
Om vi flyttar tillbaka lite då till Max, så som sagt så har vi ju sett till att McDonald's och Burger King har börjat prata mer om liksom hållbarhet i sina kampanjer de senaste åren. Mm. Hur påverkar det er positionering och liksom kommunikation?
Jag tycker det är toppen. Om vi står på hållbarhetens sida så är det helt toppen.
Om vi står på Max sida?
Om vi står på positioneringssidan så är det faktiskt också toppen. Det skulle kunna vara så att folk blir förvirrade om det är flera som pratar samma sak. Men saken är den att vår varumärkestracking och annat visar att vi ligger så långt före de andra. Så att när de pratar mer om hållbarhet så är det faktiskt egentligen bara så att det höjer förtroendet för branschen. Det här är en bransch med ganska lågt förtroende. Så det är jätteskönt att få dem på den linjen. 2009 så lanserade vi en falafelburgare på menyn. Den var till och med ekologisk. Men den sålde aldrig över 3% i volym. Och ofta bra under 2%. Och var ganska komplicerad för vår drift att hantera. Så vi lade ner den 2012. Vi misslyckades med en grön satsning. Men vi provade igen då 2016. Och femdubblade antalet gröna burgare på menyn. Och den här gången blev ju en riktig försäljningssuccé. Vår största produktlansering sedan 68 och vår mest lönsamma. Den har lockat nya gästgrupper och den har gjort våra gäster mer nöjda. Det är ju väldigt spännande att se hur några av våra konkurrenter trycker på jättemycket med kommunikation just nu. Men vi kan se i våran tracking att det är ändå vi upplevs starkare hela tiden och de står nästan still. Och jag tror att det beror på att vi jobbar mycket mer med systematiska bevis. Vi pratar hela värdekedjan. Och de kanske pratar om hur mycket de har sparat på elen i restaurangen eller någonting. Och jag tycker att det verkar som att våra gäster förstår skillnaden.
Om vi ska återknyta lite till en av våra första frågor där om den här krocken då mellan marknadschefer och hållbarhetschefer. Vad skulle vara ditt, utifrån din erfarenhet, vad skulle vara ditt bästa råd till andra företag som vill komma till rätta med den här krocken helt enkelt?
Hållbarhetschefen och marknadschefen behöver luncha. inte bara en gång utan många gånger. Och de behöver se det här som en gemensam uppgift. Om hållbarhetschefen tror att det är den som ska styra och ställa allting kring hållbarhet, så gör den det till något elitprojekt. Om marknadschefen säger att den ska ha kontroll över all hållbarhetskommunikation, så kommer den missa massa möjlig input till kreativitet och kompetens. Så att det här handslaget är oerhört viktigt. Och det är inte bara viktigt för den organisationen för att lyckas, utan det är ju just för att få till det här handslaget hos konsumenterna. Det är egentligen ingen konsument som säger: jag vill ha den där snygga tröjan och jag vill samtidigt att det är någon i tredje världen som ska få i sig bekämpningsmedel eller sexuellt antastad eller någonting sånt. Ingen vill ha de där negativa sidoeffekterna och ändå är det det som sker. Så det finns ett väldigt sug efter att göra saker på ett bättre sätt. är det någonting som ligger i tiden för oss i Sverige, så är det ju att känna att livet blir lite mer generöst och meningsfullt och sånt. Jag tror ändå att den här trenden, som man nog får säga, börjar bli en megatrend, för den har hållit på nu i minst 20 år. Att företagen försöker skapa en lite mer medveten kapitalism. Den har framtiden för sig och konsumenterna är egentligen mer än redo. De behöver bara förstå, så att det inte är så förvirrande. Och vi har varit inne i det. Det är förvirrande och det kommer nog tyvärr vara det en stund till.
Vi slutar med lite förvirring helt enkelt.
Vi slutar med lite förvirring.
Men luncha ihop många gånger.
Ja,
yes. Det tar vi med oss framåt.
Tack så jättemycket Kai för att du ville snacka med oss.
Tack så mycket.
Tack så hemskt mycket.
Tack. Tack.
Jaha Jasmine, känner du dig mindre förvirrad nu?
Alltså jag måste säga att det var ju jätteintressant att höra och prata med Kai här, men det kvarstår extremt många frågetecken måste jag säga inom det här området.
Nej, men det är bara att konstatera, det är inte lätt det här, och vi på Resumé kommer självklart fortsätta att granska företagens hållbarhetskommunikation framöver.
Det kommer vi. Och tack så mycket ni som har lyssnat, och vi blir som vanligt jätteglada om vi får ett betyg eller kanske till och med en liten recension.
En liten recension skulle sitta fint.
I podcasterappen, och vi hörs igen om 2 veckor.
Det gör vi.
Hej då!
Hej då!